Jesus, vi tackar dig. Jesus, vi ärar dig just nu. Vi bara tackar dig för ditt ord ikväll. Tackar dig för varje person som är heliga. Vi tackar dig för att vi får stå i din närvaro och prisa dig, upphöja dig och lova dig för den du är. Du är kungars kung. Du är den kommande kungen, Jesus. Vi prisar dig för det. Tack för att du kommer snart. Och vi prisar dig för att vi kan vara ett folk som är redo. Vi kan vara ett folk som längtar efter din uppenbarelse, Jesus. Vi bara prisar dig för det. Jesus, vi bara tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig för genombrott. Vi tackar dig för dem som behöver ett vidrörande av dig, Jesus, ikväll. Vi bara tackar dig för att deras hjärtan ska vara öppna och att din närvaro ska vara här och röra var och en av oss. Att vi ska gå härifrån förvandlade. Det är inte den samma som vi kom in. Jesus, vi kanske bär på saker. Jesus, vi kanske har ryggsäckar och all möjlig bröte med oss ikväll. Jesus, saker som bara slår emot vårt sinne. Jesus, jag bara tackar dig för ett fritt område här ikväll. Ett fritt område här ikväll i Jesu namn. Vi tackar för änglar i den här lokalen. Vi tackar dig för att den helige ande bara rör vid våra hjärtan. Jesus, vi vill ha hjärtan som längtar och är vakna och som är hungriga för ditt ord, Jesus. Vi bara prisar dig för det, Jesus. Jesus, vi väntar på dig. Jesus, precis som Stefan uttryckte här, det finns någonting underbart att bara vänta i din närvaro. Vänta på ditt vidrörande. Vänta på att din helige ande ska tala. Vänta på att ett ord ska bli uppenbara för oss, far. Vi bara prisar dig för det. Gud, vi tackar dig för att ditt ord säger, närma dig mig så ska jag närma dig. Kanske du är här och du går igenom en tuff situation. Gud längtar och förväntar sig att vi tar ett steg mot honom. Det finns ett tillfälle just nu att bara närma dig Gud. Han ska närma sig dig i den situationen. Det kanske är väldigt mörkt. Det kanske är saker som du kanske är utanför din kontroll. Men du har i Guds ord ett löfte att om du närmar dig Gud så ska han närma sig dig. Vi prisar dig. Fader, jag bara tackar dig för den här församlingen. Vi tackar dig för alla som är här ikväll. Jag bara tackar dig för att det finns ett område där vi kan predika Guds ord fritt och bara dela våra hjärtan, Jesus. Vi prisar dig för det. Vi ärar dig och vi tackar dig för den här kvällen. Helige ande, tack för ditt ord ikväll. Smörj mina läppar, Jesus. Bara låt det som du vill ha fram ikväll komma över mina läppar, Jesus. Jesus, hjälp mig att vara fokuserad på vad det är som du vill ha gjort här ikväll i Jesu namn. Välsigna ditt folk, Fader. Välsigna ditt folk, Fader. I Jesu namn. Amen. Tack för musiken. Det är alltid härligt. Det är alltid härligt när jag inte leder lovsång. Jag vill bara säga. Men Stefan och hans familj gör ett fantastiskt jobb. Ge dem en applåd, säger man på svenska. Give them a hand. Så. Jag har själv varit i... Vill ni höra en rolig historia? Jag gick på Livsors bibelskola och jag var smart nog att sign up for eller någonting. Alltså, någonting att delta i. Och jag tänkte, lovsång kan vara bra att prova på då. Men jag visste att jag behövde inte vara på scenen för det var många som var mycket bättre än jag. Så jag hade räknat ut det här väldigt bra. Jag hoppas att de som var mycket bättre och sjunga och sjöng på bra så här. De fick jobb så de kunde inte vara med längre. Då fanns det bara en pojke kvar. Han hette Ralf Johansson då. Scenskräck och allting annat då som man har liksom. Och så var det en av de första gångerna man skulle upp och sjunga så hade vi Susanne Hattinger. Jag vet inte om ni vet om det är alltså för Reinhard Bonkes böneprogram eller någonting. Så hela salen är det första gången man står där uppe och så. Detta bara en sån här panikslagen liten yngling som inte visste vad han gjorde med en mikrofon framför i sitt ansikte. Och hon där, det är knöfullt i hela livsorden. Ganska mycket folk på den tiden. Och hon vände sig och bara, prophesy! Här står den här lilla ynglingen då från ett litet samhälle med 34 personer innan jag flyttade. Och så en stor scen och hon bara vände sig och bara, profetera! Ja visst, visst. Det gjorde jag inte, så, om ni undrar. Så. Jag höll kvar i micken ungefär. Det var ungefär allt som jag vågade göra och sjöng med lite. Det var så jag förstod att det här är inte min plats. Så. Det kanske jag hade förstått redan innan. Men det var bara en lite rolig historia. Ett litet minne som man har ifrån bibelskoletiden. Amen. Vi ska titta lite på ändens tid igen. Jag tänkte att det blir bara en predikan. Men sen 3 år senare så håller vi fortfarande på med det här ämnet. Så jag vet inte, det kanske finns en del i Bibeln. Jag vet inte. Om ni går med mig till Jesaja 61 faktiskt. Det är en del som har tagit kontakt med mig på via Messenger och sådana saker. Och när jag predikar här så kanske säger någonting och så kommer upp en liten fråga. Och jag tackar för dem som har tagit kontakt och gett mig tillfället och kanske förklara lite djupare på sådana områden. Så det är alltid kul att få höra. Dels att bli utmanad själv. Varför tror jag som jag tror? Det är jättebra. Men sen också att kunna behöva förklara det som man har sagt kanske. Stå så här. Vi ska titta lite på nådens år och det som kom efter där. Vi har ju läst de här verserna nu väldigt länge. Jesus citerar de här verserna. Jesaja 61 och vers 1 och 2. Det står att Herren Guds ande är över mig. För Herren har smort mig. Han har till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren. Och, står det sen, en hämndens dag från vår Gud. Ouch, det blev väldigt tyst här nu. För vi gillar den första versen, eller hur? Den sån här härliga versen bara. Det är befrielse och det är välsignelse och det är bara härliga saker. Men samma Gud säger faktiskt lite senare, alltså bara en mening senare, att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. Det är samma Gud som du tillber. Det är samma Gud. Samma Gud som ger nådens år, och det har vi hållit på att predika i 2000 år. Vi har tagit verserna som Jesus proklamerar. Självklart så vi vet att det var uppfyllelsen av det. Jesus kom för att predika ett nådens år. Men sen vet vi också att det kommer en fortsättning på de verserna. Och det står att en hämndens dag kommer. När Gud faktiskt ska ta itu med orättfärdigheten. Ibland så har vi lite den här idén om att vedermödan och den tid som kommer är lite som ett tåg som väntar på mig. Nu vet ju vi att varken buss eller tåg fungerar så i verkliga livet. Men just när det gäller den här biten så har vi den idén att vedermödan och den tidsperiod som kommer efter uppryckandet är någonting som väntar på mig när jag behagar stiga på det taget. Jag är ledsen att behöva sticka lite hål i din lilla bubbla där. Det är faktiskt mer som att du står på rälsen och det kommer ett freight train i hög hastighet. Och vare sig du är redo eller inte, så kommer det här tåget och antingen blir det uppryckt där undan eller också är det någonting som kommer att träffa dig väldigt hårt. Och det är verkligheten utav den. Så jag vill att ni känner tyngden utav det som vi pratar idag. Sen är vi fortfarande i nådens år. Amen. Det är fortfarande kyrkans tidsålder. Det finns fortfarande välsignelse, det finns fortfarande frälsning. När vi ropar på namnet Jesus så kommer Jesus till dig och han rör vid dig och han helar dig och han upprättar dig och han befriar dig. Om det är saker som tynger dig så finns det saker som han kan lyfta ifrån våra liv, eller hur? Och det är vi med på, eller hur? Men det kommer en dag som kallas Herrens dag eller hämndens dag. Jag tror att den är väldigt nära faktiskt. Precis som när Jesus kom första gången så var det saker som hade satts upp. Vet att det fanns en plattform för evangeliet att predikas genom synagogorna som judarna hade byggt. Så fanns det en plattform för evangeliet att predikas. Det var också en del av romarriket. Det fanns ett gemensamt språk som man kunde kommunicera med folk från ett ganska stort område. Eller? Så det fanns en plattform som var redan förberedd för Jesu tillkommelse eller första tillkommelse. Och för att evangeliet väldigt snabbt skulle spridas under den här tiden. Sen vet vi också att det fanns vägar. Romarna byggde vägar lite kors och tvärs. Alla vägar bär till Rom brukar man säga. Men det var en del för att de skulle kunna resa ut snabbt och kunna sprida evangeliet under den här tidsperioden. Det finns saker som läggs till rätta precis just nu också för den andra tillkommelsen. Det finns saker som kommer hända precis innan Jesus kommer och sätter sina fötter på Oljeberget. Och vi ser det bland annat inom teknologin framförallt. Det är bland annat... Nu lyssnar på mig själv, predikar jag. Det är bland annat digitala pengar som är på väg. Jag vet inte om jag lyssnar på det, men det är ett runt hundratal nationer som håller på att pröva ut digitala pengar. Jag tror att det är ett tiotal eller så som redan bestämt sig för att vi övergår våra vanliga pengar och går till digitala pengar. USA har precis gått igenom, där jag har bott en längre tid av mitt liv. Precis gått igenom en prövotid utav det här. För digitala, jag tror att de har satt ett datum i runt juli någon gång. De faktiskt ska implementera det här. Sen också att det finns datorer som är väldigt kraftfulla nu. Vi pratar om artificial intelligence, artificiell intelligens, som kommer hålla reda på en hel del av oss. Visst låter det härligt? Visst är det skönt med all den här kontroll? Jag visste aldrig vad jag skulle göra med mig själv. Jag är så dålig på att hålla reda på mig själv, så jag är så glad att det finns system som håller reda på vad jag spenderar pengar på, vad jag tittar på internet, vad jag gillar och vad jag inte gillar. Visst är det härligt? Nej, okej. Okay. Är det okej om vi skämtar lite? Jag vet att det är allvarligt, men bara för att hålla lite liv i det här idag. I Ezekiel 33 så är det faktiskt några verser som är väldigt allvarliga. Jag tror att vi hinner med att läsa dem här, men det är ganska långt stycke. Det står i Ezekiel kapitel 33. Men jag vill att ni ska förstå tyngden av det. Att om vi inte varnar för den här tiden som kommer, står det så här att Herrens ord kom till mig. Människor och barn, tala till dina landsmän och säg till dem, anta att jag låter svärdet drabba ett land och folket i landet utser en man bland sig och gör honom till sin väktare. Om man ser svärdet komma över landet och blåser i hornet och varnar folket. Men den som hör hornstöten ändå inte låter sig varnas utan svärdet kommer och tar bort honom. Då kommer hans blod över hans eget huvud. Han hörde hornstöten, men lät sig inte varnas. Därför kommer hans blod över honom själv. Om han har låtit sig varnas skulle han ha räddat sitt liv. Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet och folket inte blir varnat. Och svärdet kommer och tar ett liv bland dem. Då dör han genom sin egen missgärning. Men hans blod ska utkrävas av väktarens hand. Människorn, jag har sett dig som väktare för Israels hus för att mitt uppdrag ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till dem, den ogudaktige, du ogudaktige, du måste dö. Och då du då inte varnar honom för den väg han går så ska den ogudaktige dö genom sin missgärning. Men hans blod ska jag utkräva från din hand. Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går för att han ska vända om från den och ändå inte vänder om från sin väg, då ska han dö genom sin missgärning. Men du själv har räddat ditt liv. Det är vikten av det som vi kommer se komma. Ni kanske har lite olika uppfattning om vad som kommer hända i ändens tid. Men jag tror att vi alla kan se att det kommer mot en svårare tid framöver, eller hur? Och här håller Gud ansvarig den som ska vara som en trumpetstöt. Det är du och jag. Det är du och jag. Vi har fått en röst bland våra familjer, vi har fått en röst bland arbetskamrater, vi har fått en röst på olika nivåer. Men det finns någonting som Gud håller dig och mig ansvarig för. Det är en bra evangelisationspredikan. Så när du tänker på den dagen, ska jag säga någonting till min arbetskamrat om Jesus? Så är det inte djävulen som kommer upp med den idén, utan det är faktiskt Gud som kanske bara, hej, det här är ett bra tillfälle kanske. Det är den helige ande som vi försöker uppmuntra oss att ta tillfället i akt och ge evangelium till någon. För det kommer ett freight train. Det kommer ett tåg som kommer att slå världen väldigt hårt. Du och jag behöver inte vara rädda. Jag tror att om du är troende så tror jag att det finns fantastisk frimodighet i den här tid som vi lever i. Första Johannes 4:17 är en bra vers för det. Så som Jesus var i den här världen så ska också vi vara. Jag tror att det talar också om att Guds kärlek har blivit fullkomnad i oss. Att om vi inte är rädda för hämndens dag. Det är du och jag. Du och jag har ingenting att frukta. Jesus dog för dig. Jesus dog för hela Stefan, hela och hela Ralf. Han dog fullkomligt. När Jesus hängde på korset så sa han, det är fullbordat. Det är ingenting som du och jag behöver lägga till. Det är ingenting som du och jag med våra kyrkliga aktiviteter behöver lägga till för att vi ska bli räddade undan den här tiden. Eller hur? Amen. Det är tyst i den här katolska kyrkan idag. Förlåt. Nej. Men känner ni vikten av det? Och det är inte bara det här som vi pratar om, utan det är allting. Vi ser någonting komma. Och vi håller tyst när vi inte blåser i hornet, när vi inte blåser trumpetstöten, när vi inte varnar för det som är på väg. Amen. Det kommer en dag då Gud kommer att ta tag i det här. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 1. Det blir en del bibelversar idag. Precis som alla andra gånger. Så Andra Thessalonikerbrevet kapitel 1 och vers 6 kan vi läsa bara några verser här. Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom att ni räknas som värdiga Guds rike, ni som ni lider för. Gud är rättfärdig. Han straffar med plågor de som plågar er och låter er plågas och får lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sina mäktiga änglar. I flämmande eld straffar han de som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördär, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, där han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Och ni har trott det vittnesbördet vi gav er. Amen. Det kommer en dag när Gud kommer att ta tag i orättfärdigheten. Om han inte gjorde det så hade han inte varit Gud längre, eller hur? Men det kulminerar vid hans återkomst när han sätter fötterna på Oljeberget. Men hela den perioden kallas ibland för Herrens dag. Men det är också en specifik dag när Jesus sätter sina fötter på Oljeberget. Så i olika verser så används det här lite flytande, om man säger så. Lite för både och. Och det är bra att tänka på det när man förstår helhetsbilden där. Men det kommer en dag då vi faktiskt kommer att lämna nordens tidsålder och ingå i den tidsperiod då Jesus kommer, då Guds rike kommer att överföras till Jesus Kristus och han kommer att bli som kung och regera från Jerusalem. Och den processen kallas vedermödan, kan man säga. Det är den tidsperioden på 7 år. Men det är också en tid av skörd. Jag tror att det är en tid då människor kommer att få möjlighet att ge sina liv. Och självklart så finns det, men även där finns det ett slut på det då han avslutar, skiljer av en del människor. Han tar itu med antikrist, han tar itu med den falske profeten och låser upp Satan för 1000 år. Amen. Det här låter ju väldigt mörkt, eller hur? Det låter väldigt mörkt, eller hur? Men förstå Guds hjärta här. Om vi går till andra Petrus kapitel 3 kan vi börja med. Förstå Guds hjärta. Så Guds hjärta är att ingen går förlorad. Så även om den tidsperioden är så att Gud ska ta itu med orättfärdigheten, han ska ta itu med den ogudaktige, han ska ta itu med det som du och jag faktiskt genomlider här. Han pratade lite här om i offerpålysningen innan att det kommer en dag då vi får vila. Och det är där när Gud tar tag i de här sakerna, eller hur? Andra Petrus brev kapitel 3. Och vi kan nog läsa från vers 1 där. Andra Petrus brev kapitel 3 och vers 1 till och med 10. Tänk på, så här står det nu. Detta är nu det andra brevet som jag har skrivit till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren. Och frälsaren som ni har hört från era apostlar. Så här säger Paulus att de profetiska skrifterna är faktiskt viktiga. Det är viktigt att ha tid att tänka på dem, eller? Tyvärr så är det ganska tyst om just de här ämnena i våra kyrkor. Men jag vill uppmuntra dig att börja läsa dem. Börja studera dem. Och det finns en oerhörd uppmuntran i det faktiskt. När vi förstår Jesu tillkommelse, när vi förstår uppryckandet, så finns det en oerhörd uppmuntran i det. Paulus skriver, jag ser inte den här bilden som vi ofta ser i våra ändetidspredikningar, att du och jag behöver vara rädda för det. Istället så är det faktiskt en bild som ges att vi ska uppmuntra att han Jesus kommer tillbaks. Det är en bild om att vi behöver inte frukta för den tiden. Och det, om man bara tittar på mer än bara en vers, om man säger så. Men här står att jag vill med mina påminnelser väcka ett rena sinne så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna. Här är en annan sak. Om man tar bort de profetiska skrifterna så blir våran bok, Bibeln, precis som alla andra religiösa böcker. Tar vi bort de profetiska skrifterna. Gud har sagt att han declared the end from the beginning. Alltså han förklarar och han proklamerar ändens tid från början. Det är den Gud som du tjänar. Gud är den enda som kan göra det. Han är utanför tid och rum. Han har bestämt vissa saker. Han är den enda som kan göra det. Så om vi tar bort de bitarna ifrån våran bok, så blir våran bok precis som alla andra religiösa skrifter. Men våran bok är annorlunda. Den är inspirerad av den helige ande. Den helige ande är faktiskt din hjälpare. Även när det gäller ändens tid. Jag vet, det är chockerande. Men så är det faktiskt. Jag vet inte hur du var. Men när jag gick på bibelskolan så tyckte jag att ändens tid, det är liksom Matteus 24:14. Predika evangeliet och så räcker det. Det är liksom min anti-theology. Det var allt man behövde veta. Vi predikade evangeliet och sen är det slut på saken, eller? Men så upptäckte jag att det fanns mer till historien. Amen. Det fanns mer. Och det är där den helige ande kan hjälpa dig. Inte bara teologer på något fint seminarium, utan den helige ande vill hjälpa dig. Han är faktiskt den som inspirerar det här. Det var faktiskt han som skrev genom Paulus och alla de här andra apostlarna. Och samma helige ande bor faktiskt i dig ikväll. Och han vill hjälpa dig att förstå det här. Det roliga är att vi väntar ofta 20 år innan vi rör det här ämnet. Men Paulus gav faktiskt uppenbarligen om uppryckandet och ändens tid. Första och andra Thessalonikerbrevet var de första två breven som han skrev. Och där behandlade han ämnet. Och det skrev han till nyfrälsta. Folk som han kanske hade varit med 6-8 veckor, tror man. Och de flesta av oss rör det inte förrän efter 20 år eller någonting. Me included. Så jag har lite tagit fatt här nu då. Liksom, när man varit frälst så länge så är det dags att lära sig spännande saker, eller? Säg jag kan förstå ändens tid. Det var två utav, men vi försöker igen. Säg jag kan förstå ändens tid. Du har en helig ande. Jesus lever i dig och han kan hjälpa dig med sitt ord, eller? Amen. Det står vidare här. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna så kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och att håna er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allting fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Att folk faktiskt i den sista tiden ställer den frågan visar också faktiskt på att uppryckande kanske händer före vedermödan, eller hur? Har ni tänkt på det? För om du läser uppenbarelseboken, om du efter 7 år efter kometer och världskrig, när först en fjärdedel av populationen dör och sen en tredjedel, när allt vatten har blivit rött och alla berg och alla möjliga saker har hänt och rasat ihop alla, och du fattar fortfarande ingenting att världen inte riktigt ser ut normalt. Hur går det då med löftet? Kommer Jesus tillbaka? Då ställer man inte den här frågan. Vad behöver jag göra för att bli frälst? När man går igenom alla de här sakerna så kommer inte du ställa frågan. Liksom, allting är så normalt, eller hur? Vi hade just en pandemi som stängde ner hela världen. Och folk börjar tänka lite i alla fall. Okej, det kanske inte riktigt är normalt. Och vi kanske inte ens går tillbaka till det normala. Vill ni höra en liten rolig sak igen? Ända sedan jag flyttat till USA så har man vid nyår liksom hört varenda gång: the best is yet to come. Det är liksom det profetiska hälsningen för det nya året. Vi är laddade, vi är taggade. Man hörde det första året under pandemin. Sen andra så blev det lite tystare med det där. The best is yet to maybe come. Tredje året var: jag har nog en annan slogan nu kanske. Eller hur? Har ni tänkt på det? Men för dig som är troende så kan du verkligen ropa nu: the best is yet to come. Den dag när Jesus uppenbarar sig upp, and we are out of here. The best is truly yet to come. Alltså det bästa är verkligen snart på väg att hända. Det är dags för dig att räta på det. Räta till det lite här. Liksom, det här är goda nyheter. För dig som är här idag så är det här goda nyheter. Amen. Vi fortsätter läsa här. Det är så lätt att bli... springer jag på en massa rabbit trail som vi säger. Men bara faktum att man ställer frågan att hur går det med löftet? Tyder faktiskt på att det kommer en dag då allting är normalt och sen är det en dag som inte är normalt. Och då har man hamnat på fel sida. Då är man faktiskt i Herrens dag faktiskt. Den dag som Paulus skriver om att Herrens dag är som en tjuv. Eller? En sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som 1000 år. Och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte. Så som en del menar. Han är inte som jag. Jag drar gärna på saker. Är du tacksam för att Gud inte är som jag? Eller mina barn, jag säger att jag behöver ved för vi behöver varmvatten. De har räknat ut det. Om man väntar till sista 3 vedkubbarna, vet du, då kan man kan förhålla det där. Gud är inte sån. Gud är inte sån. Gud är inte sån att han... Jag är lite trött idag. Jag vet inte om... Jag kommer nog inte tillbaka sen för det. Det är lite jobbigt idag. Jag fick inte mitt kaffe för 8 idag, liksom. Första koppen, liksom. Hur ska jag orka med hela dagen, liksom? Gud är inte sån. Gud är inte så att han väntar med saker bara för att han... He's not slack, som man säger. Man är inte lat. Han är inte... Jag hittar inte rätt ord för svenskan här, men alltså... Man fördröjer så. Procrastinate. Vad säger man på svenska? Prokrastinera kanske man säger. Vad fint. Vad härligt. Sådana ord gillar jag. Ni förstår vad jag menar. Han väntar inte därför att han är lat. Utan det förklarar han lite senare i versen här. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Amen. Hans hjärta är inte att en ogudaktig eller du och jag går förlorad. Hans hjärta brinner för att varenda en ska få möta honom. Få tid att omvända sig till honom, eller? Det är hans hjärta. Men så säger Petrus här också, förlåt. Herrens dag kommer som en tjuv. Det kommer som en tjuv. Om det är andra tillkommelsen han pratar om och det är 7 år av massa saker som händer, så tror inte den bara smyger upp även på den som inte tror, eller? Utan jag tror att det är faktiskt uppryckandet som det talas om. Amen. Ezekiel 33 och vers 11 talar ju om de här samma sak. Han har ingen glädje att någon går förlorad eller någon den orättfärdig går förlorad. Han vill att den ogudaktige vänder om och får leva. Det är Guds hjärta. Guds hjärta är att vi vänder om till honom och får leva. Amen. Men om man vill undvika det här frakttåget, freight train som kommer down the rail. Jag ber om ursäkt, det är mycket svengelska här ikväll. Jag vet inte vad som hände. Jag har varit så duktig hela veckan och pratat svenska med mina arbetskamrater. Och så kom man hit, så blev det så här. Det står i Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 5. Så har de en fantastisk kille. Henok kallades han. Personligen så tror jag att det är en bild på församlingen. Det är lätt att glömma honom när man pratar om Noa och den tiden. Men det står att genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden. Vi vet att Paulus skriver om det i första Thessalonikerbrevet kapitel 4. Att det finns en generation som inte kommer att se döden, eller? Det finns en hel generation och jag tror att vi är del av den generationen. Men han blev hämtad utan att möta döden och man fann honom inte mer. För Gud hade hämtat honom. Innan han hade hämtades fick han vittnesbörd om att han hade behagat Gud. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Det står också vidare sen om Noa att han i tron byggde en ark i helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Tänk på det. Ibland när man tar upp det där ämnet så är det lite med tinfoil här som man ser mig. Bara för att du och jag inte har sett det här än så betyder det inte att det ska hända. Eller? Uppryckandet händer ju inte bara för att du har varit med om det en gång. Det är inte så att vi måste träna några gånger. Okej, nu kommer Jesus, nu ska vi hem och träna. Det är inte så det fungerar. Utan det är en dag när Gud säger, time's up. Och själva ordet, om vi går tillbaka till det här tågbildet, harpazo, det är när då, till exempel om man har några barn, mina barn är ute och leker på vägen. Och jag som förälder ser, kanske lite längre än vad mina barn ser. De står och sparkar bollen eller någonting och det kommer en bil som inte ser dem. Då är jag som förälder den personen som rusar fram och tar mina barn och rycker undan dem ifrån bilen för att de inte ska bli träffade. Ordet uppryckande som används i grekiska är just den betydelsen. Det kommer någonting som är freight train done, nedför tågets räls. Och Gud Fadern rycker undan oss i tid. Det är det ord som beskrivs faktiskt. Harpazo är det, tror jag, är ett ord som används. Samma sak med den här killen Henok. Nu gick han med Gud. Jag tror att om du är troende så behöver du inte frukta, utan det är väldigt enkelt. Vandra med Gud. Om vi bara tittar lite på, det står i första Mosebok om honom lite mer. En fras som jag tycker är ganska härlig. Kapitel 5 och vers 21, första Mosebok 5 och 21 tror jag det. Det står att Henok, när han var 65 år, blev han far till Metusela. Sedan Henok hade fått Metusela vandrar han med Gud i 300 år. Han vandrade med Gud i 300 år. Han vandrade med Gud. Jag tror att det är nyckeln till att vara redo när Jesus kommer tillbaka. Det är bara att vandra med Gud. Det är väldigt enkelt egentligen. Hur går man med någon? Man bara väldigt enkelt går. Man inbjuder dem till att gå med. Nu går vi på en promenad, eller hur? Och vad innebär det i livet? Det är att vi tar tid för lite bön. Vi tar tid för Guds ord. Men vi vandrar med Gud och vi försöker lyssna på vad han säger och göra så gott vi kan, eller? Det är inte krångligare än så. Jag tror inte vi behöver tuktas och renas genom en väldigt svår period. Jag tror att det är en idé som vi kanske har fått ifrån katolska kyrkan. Men jag tror att uppryckandet är väldigt enkelt. Du vandrar med Gud precis som Henok. Det kommer en dag när Gud säger det. Det är lika nära hem till mig. Vi kan lika gärna gå hem till mig då, eller? Det tar pressen av dig, eller? Att du måste prestera. Vad vi tror om ändens tid faktiskt, eller jag ska säga, vad vi tror om ändens tid faktiskt påverkar många fler saker än vad vi tänker på emellanåt. Vi pratar om att vi måste nå alla folk innan Jesus kan komma tillbaks. Eller? Nu tror jag att det är en mänsklig rättighet att få höra evangeliet åtminstone en gång. Vi sitter här i vår kyrkan. Jag är likadan. Jag har hört hur många predikningar i mitt liv. Jag har försökt predika hur många gånger i mitt liv som helst. Men det finns de som aldrig har hört evangeliet en enda gång. Jag tror att det är en mänsklig rättighet att vi får ut evangeliet till dem. Däremot så tror jag inte att min frälsning hänger på att jag vinner hela världen. Hänger du med? Hänger med på resonemanget där. För om Jesus inte kan komma tillbaka innan vi har gjort det här, så betyder det också att om vi inte gör det så kan inte Jesus komma tillbaka. Om man går baklänges i resonemang. Nu blir jag lite jobbig då, va? Okej. Jag går tillbaka till fågelnästet. Okej. Nej, men tänk på det. Ibland så är vi lite nervösa för att tänka logiskt bara, eller? Nu tror jag att det är oerhört viktigt. Det finns teknologi som gör att vi når mer människor än vi någonsin. Men min frälsning, din frälsning, du har ett frälsningspaket och uppryckandet, eller om du hinner dö innan Jesus kommer tillbaka och uppstår, hänger inte på om du gjorde vissa religiösa saker. Däremot så är jag väldigt glad om jag får gå till missionsfältet, för det händer väldigt mycket. Så har du inte gått på missionsresa, Leif kan hjälpa dig med det, eller? Okej, okay. Stefan kan hjälpa dig med det? Nej. Nej, jag skojar bara. Ta tid och åk på missionsresa. Du kommer få se Gud använda dig. Gud kommer att röra vid ditt hjärta. Och du får hjälpa många människor. Det är fantastiskt. Så jag menar, var inte rädd för det. Skaffa dig ett pass. Hoppa på. Vi har missionsförfallningen. Den gäller fortfarande. Det är inte missionsförslaget. Jag trampar på mycket tår idag. Jag ber så mycket om ursäkt redan innan vi är färdiga. Eller? Det är missionsbefallningen. Jesus gav det till oss som troende. Sen om det är Vetland eller Sri Lanka, det spelar ingen roll så sätt. Men prova att gå till en annan nation. Prova att gå till någon annan nation. Och kanske vara med på en kampanj eller någonting spännande. Det finns något speciellt när vi ser människor som aldrig har fått höra evangeliet öppna sina hjärtan och säga Jesus kom in i mitt liv. De har levt i en helt annan atmosfär där de inte haft möjlighet att höra evangeliet innan. Amen. Jesus, här är jag, sänd mig, eller hur? Visst är det en bra sång? Amen. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5. Här är bara några verser också som talar och pekar på att hur vi kan vara redo. Bara kuriosa med Tusela, hans son, Henoks son med Tusela. Jag tror att hans namn betyder his death shall bring, alltså hans död medför. Och jag tror att en väldigt kort tid efter det, den här mannen dog, så kom floden, så började det regna faktiskt. Intressanta små saker som vi inte ser i våra svenska översättningar till exempel. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 1. När det gäller tider och stunder, bröder, behöver inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, så drabbar undergången lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er så som en tjuv. Ni är ljusets barn och dagens barn. Ni tillhör inte natten eller mörkret. Här är en uppdelning här. När folk säger, eller hur? Då drabbar undergången dem. Har ni tänkt på det? Det drabbar dem. Om vi är här, ska inte så drabbar undergången oss, eller? Är jag helt ute och cyklar? Har ni tänkt på det? Det är också en sån här liten sak som pekar på att vi som tror ni kanske inte är här, eller? Det var ingen djup sak, men jag tycker den är fascinerande att man, om man bara saktar ner lite och läser lite, det står att vi och dem, Gud gör skillnad på de som tillhör honom och de som inte tillhör honom. Vi ser det i Noah, berättelsen om Noah. Vi ser det i berättelsen om Lot. Han tar sina utifrån den platsen. Han sätter sina i en båt till exempel. Eller som i Henoks fall. Let's go home to me. Eller? Och det är samma sak med dig. Han tar dig och han behandlar dig speciellt. Han säger att när de säger de här sakerna, så drabbar det dem. Om vi fortfarande är här, jag tror inte vi... Om en komet landar på planeten jorden, så tror jag att det kommer att beröra oss alla, inte bara dem, utan det kommer att beröra mig. Jag kommer att ha problem med mat och lite sådana saker, för det blir ett enormt dammoln och sådana saker som gör att saker inte växer och sådana saker, om man bara tar det i förlängningen. De här sakerna som Uppenbarelseboken talar om kommer att beröra mig, så det är inte bara dem, eller oss då i det här fallet, som det skulle varit. En liten tanke bara. Men det står om ljusets barn. Du tillhör ljusets barn. Hur blir man då ett ljusets barn? Väldigt enkelt. Väldigt enkelt. Om vi bara tar evangeliet här de sista minuterna. Hur blir man ett ljusets barn? Hur blir man en person som tillhör Gud? Som tillhör Jesus? Hur blir man en person som börjar vandra med Gud? Väldigt enkelt. Det är att tro evangelium. Tro på evangeliet. Står i andra Korintierbrevet. Paulus skriver de viktigaste sakerna bara. Evangeliet, väldigt kortfattat, så är i kapitel 15. Första Korintherbrevet kapitel 15. Vers 3 och 4. Det står så här. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot av Kristus. Jag hade tagit emot att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Amen. Det är evangeliet i nödkänna. Att Jesus dog för mina synder. Det var inte judarna som satte honom på korset. Det var min synd som satte Jesus på korset. Han la sin grav och tre dagar senare så uppstod han. Eller hur? Dina och mina synder. Det är det som är evangeliet. Det är det som är grunden i evangeliet. Jesus dog för våra synder. Han blev begravd och han uppstod på tredje dagen. Romarbrevet kapitel 10 vers 9 står att om vi bekänner med våra mun att Jesus är Herren, om vi tror i våra hjärtan att Gud har uppväckt honom från de döda, så blir vi frälsta. Det låter inte speciellt komplicerat, va? Kanske du är på tv och lyssnar på den här predikan, eller om du är hemma i, eller här rent utav, och du har aldrig fattat det beslutet. Jag tror på Jesus och jag bekänner med min mun. så är det din kväll. Idag så tror jag att det är en väldigt bra kväll att ge sitt liv åt Jesus Kristus. Romarbrevet kapitel 5 och vers 8 säger också självklart att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Guds kärlek når ut till oss, som vi läste innan, att hans hjärta är inte att någon går förlorad. Hans hjärta är inte att, att någon ska bara gå in i evigheten utan att lära känna honom. Utan Jesus dog för oss medan vi fortfarande var syndare. Medan vi fortfarande inte ville ha med honom att göra. Så tog Gud en chans och så hängde han, lät han sin son Jesus dö för oss på korset. Amen. Det är Guds kärlek. Jesus betalade ultimate price. Han gav sitt bästa för att vinna dig. Han gav sitt liv. Vi får aldrig tappa enkelheten i det, eller hur? Att Jesus dog för våra synder. Han blev begraven och han uppstod igen. Jag vet, jag gillar det. Det är roligt och fantastiskt att titta på hur Gud faktiskt har hela saken i sin hand. Men enkelheten är att vi älskar Jesus. Vi är så tacksamma för vad han har gjort för oss på korset. Vi kan stå upp tillsammans förresten. Kanske du är här och du har aldrig fattat det beslutet. Jag vet att jag var 11 år den dagen jag blev frälst. Det var två killar. Det var inget ungdomsmöte. Detta var i Limmared 1985. Jag minns det som det var idag nästan. Men det var igår. Och 37 år till, tror jag. De spelade dragspel och de sjöng lite, kanske inte jättemoderna sånger. Så för mig som en ungdom där, jag stod och rocked out. Nej, det gjorde jag inte. Men de predikade evangelium. De predikade evangeliet så enkelt. Och jag bara visste att den dagen att jag lämnade, om jag hade lämnat den kyrkan och bara gått hem, jag var så övervisad, jag hade gått i helvetet. Jag var övertygad om det. Det var så klart för mig. Och så bjöd de fram, det var jag och en och annan kille, vi sprang fram, böjde våra knän och de bad för oss och jag tog emot Jesus. Jag hade mycket depression och sådana saker. Mina föräldrar gick igenom skilsmässa och sådana saker. Men jag vet att den dagen så tog en enorm stor check ifrån mina axlar. Du kan aldrig ta ifrån det från mig. Jag blev fri. Jag stod och hoppade i min säng hemma. Jag är frälst. Jag är frälst. Amen. Det är en glädje som du kan få uppleva här ikväll. Det är någon som du kan få möta. Evigt liv. Jesus är här för att ge dig evigt liv. Amen. Amen. Är du här och du har inte fattat ett beslut om att följa Jesus än, så vill jag bara säga att den här dagen som vi har pratat om här idag, den kommer väldigt snart. Jesus kommer väldigt snart. Om du vill göra det klart och tydligt för dig själv att jag vill tillhöra, jag vill vara redo när Jesus kommer. Jag vill vara en person som vandrar med Gud. Kanske du är en person som har varit med här i församlingen och kanske har gått här bara för att frugan gick här. Och ja, jag är väl kanske kristen. Kanske. Jag vet inte. Jag går ju i kyrkan i alla fall. Kanske du sitter på YouTube och kanske lyssnar just nu. Ikväll är din kväll. Det står i andra Korinthierbrevet att idag är frälsningens dag. Det som vi har pratat om här ikväll är på väg. Idag är inte det är inte tid att vänta längre. Det är inte tid att säga jag gör det imorgon. Jag gör det nästa vecka. Är det någon här som är frimodig? Bara räck upp din hand så vill jag gärna be för dig. Om du är här ikväll eller om du är med på YouTube där ute. Så ber vi en enkel bön och precis som den andra rövaren som satt hängde på korset tillsammans med Jesus. Han sa, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus vände sig om och säger bara, redan idag. Redan idag ska du vara med mig i evigheten. Det är så enkelt att tillhöra Jesus. Det är så enkelt att komma in i Guds rike. Amen. Är det någon in här innan vi ber? Jag vill bara trycka lite på det. För det är så viktigt att du känner Jesus. Att Jesus bor i ditt hjärta. Att du tillhör Jesus den dagen när han kommer tillbaka. Innan vi lämnar jordelivet. Är det någon som vill be med mig? Hur är det med er? Jag var ungefär i en ålder när jag tog emot Jesus. Känner du Jesus? Fantastiskt. Du också? Det är fantastiskt. Amen. Halleluja. Så vi bara lyfter våra händer. Jesus, vi kommer till dig just nu. Vi älskar dig, vi prisar dig. Vi prisar dig Jesus. Vi bara tackar dig för din närvaro just nu. Jesus, vi bara tillber dig och ära dig. Vi bara tackar dig för att du kommer snart. Vi tackar dig för de här skrifterna som vi har tittat på ikväll. De här bibelställena. Vi tackar dig för att de profetiska skrifterna inte till för att skrämma oss utan förbereda oss och väcka vårt rena sinne som Petrus skriver. Jag bara tackar dig för att ditt ord väcker vårt sinne, vårt rena sinne. Jesus, vi längtar efter dig. Jesus, vi ser fram emot den dagen då himlen spricker och vi ser dig i skyarna, Jesus. Vi prisar dig för det. Men vi tackar också för varje tillfälle då vi har möjlighet att ge evangelium till någon som kanske aldrig hört evangeliet innan. De personerna blir allt vanligare i vårt avlånga land, Fader. Vi bara tackar dig, Gud, för många dörrar. Ta öppnas den här veckan. Jag ber, Fader, för den här personerna som är här idag, Jesus, att du ger dem frimodighet att dela evangelium. Var helst de går den här veckan, Jesus. Vi prisar dig för det. Solaba katalamande syketeleni mihededidianda. Halleluja. Vi kanske har lite musik här. Om vi vill spela lite. Kanske bara lite. Bara lyft dina händer och ge ditt hjärta till honom. Som vi pratade om innan. Närma dig honom så ska han närma sig dig. Kilamando sokotolamo chedile garianda shtikededidianda. Ribele me kidalama sokorolomo chodilere me kariatarianda. Åh, vi prisar dig. Jesus, vi prisar dig. Jesus, vi tackar dig. Jesus, vi ärar dig. Vi lyfter upp ditt namn, Jesus, just nu.